Så står vi då åter inför slutet av ännu ett år. Ett år som har varit ovanligt händelserikt. Både av tragiska inslag men också väldigt positiva och förhoppningsfulla. Saker har ju hänt. Vem kunde ana och ännu mindre förutspå till exempel de märkliga förändringar som har ägt rum i vårt eget gamla Europa? Allt det här visar hur lite vi vet om vår egen framtid, om vår egen morgondag. Hur föränderligt allting är och hur svårt det är att förutsäga vad som kommer att hända. Även du och jag har förändrats det år som har gått. Vi har fått nya erfarenheter som har kanske påverkat våra sätt att tänka lite grann, våra attityder. Vi har blivit ett år äldre. Vi har faktiskt förändrats också rent fysiskt. Utseendemässigt lite grann faktiskt. Fast vi kanske inte vill tro att det syns. Men det är nog så i alla fall. Förhoppningsvis har vi också mognat lite grann. Kanske både andligt och personligt. En del av oss tycker nog att vi står och stampar på samma fläck. Somliga har drabbats av någon nära anhörigs bortgång och lever idag med saknadens smärta och sorgarbetets jobbigheter. Andra har mött personliga motgångar som rivit upp sår i själslivet. Åter andra har upplevt så många positiva saker att de har mycket lätt för att tacka Gud idag. Här nere på det mänskliga planet i vår värld så förändras scenen ständigt. Både i våra egna liv, både i det samhälleliga livet och som nationer. Den som idag ler kanske imorgon måste gråta. Den som idag upplever framgång kanske imorgon upplever motgång. Den som idag är frisk kanske imorgon är sjuk, jag kanske död. Hela vår tillvaro präglas av denna bräcklighet och denna oförutsägbarhet. Men mina vänner, idag är vi samlade här för att tillbedja, prisa och ära och tacka honom som är den enda som inte är underkastad de här förgängligheterna och de här förändringarna. Den ende om vilken det heter att han är densamme igår, idag, så och i all evighet. Därför jämförs Bibelns Gud med en klippa som står kvar där, lika orubblig, om också hela oceaner vräker sig på den och är i uppror runt omkring den. Gud är en klippa, Gud är en pålitlig Gud. En trofast Gud, en Gud som aldrig sviker. Gud är den enda som kan säga, jag är den jag är. Och jag kommer alltid att vara den jag alltid har varit. Guds väsen och Guds natur påverkas inte av tidens gång. Gud är höjd över tiden och rummet. Han är utan begynnelse, ja han är begynnelsen. Han är utan ände, ja han är slutet. Det har aldrig funnits en tid då Gud inte existerade. Och det kommer aldrig att finnas en tid då han upphör att vara. Och under hela denna sin eviga existens är han och förblir han ständigt densamme. Gud förändras inte. I urtiden lade du jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. Det ska förgås. Men du förbliver. Det ska nötas ut som en klädnad, men du är densamme. Dina år ska inte ha någon ände. Eller som gudsmannen Mose uttryckte det i den 90:e psalmen. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen blev till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet är du och Gud. Innan de urgamla bergskedjorna trädde fram ur jordens sköte så fanns redan Gud. Ja, det var på hans befallning som de överhuvudtaget kom till. Du låter människan vända åter till stoft. Du säger, vänd åter till stoft, ni människors barn. Men 1000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår. I Guds tid så föddes jorden häromdagen. Ja, kanske igår. 1000 år är en oerhört lång tidsrymd i ett mänskligt perspektiv. Världsriken kommer, etableras, uppstår och faller och upplöses. Dynastier uppstår och faller. Filosofiska system, ideologiska system utvecklas, utarbetas, kullslås av nya. Och hela tiden så förändras det mänskliga samhället. Men Gud är densamma. 1000 år så som en dag. Skulle man ta det bokstavligt så blir det 1 år i så fall som 1,5 minut ungefär i Guds tid. Eller som det står också i salmen, 1000 år är som en nattväkt. Det vill säga 3 timmars pass skulle motsvara 10 sekunder i Guds kalender, 1 år. Naturligtvis är detta ett bildspråk. Men, säger Mose, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Det betyder egentligen, du har varit vår boning. Vi har fått bo i dig. Släkten har kommit och släkten har gått. Men det som har förtröstat på dig har funnit din boning i den evige. Detta skriver Mose till de 12 stammarna som fortfarande irrade omkring i öknen dessa 40 år. Man hade inte mycket till hem. Man hade inte mycket till trygghet rent materiellt. Man bodde i små hyddor ute i öknen. Man levde som flyktiga nomader. Men man hade sin boning i Gud. Man bodde i Gud. Man hade sin tillflykt i Gud. Tänk att mitt i en föränderlig värld få bo i den oföränderlige. Vilken trygghet detta är. Vi vet inte hur våra liv kommer att se ut under 1990. Ja, inte ens imorgon. Ännu mindre vet vi hur historien kommer att utveckla sig den närmaste tiden. Men vi vet att vi får bo hos honom som är historiens Gud och som ska ha det sista ordet. Och det är tryggt att ha sin boning i Gud. Därför att han inte genomgår några nyckfulla förändringar. Vi behöver inte vara nervösa när det gäller Gud. Vi kan lita på honom. Guds nåd och kärlek kommer inte att förändras, lika lite som någon annan av hans egenskaper. Vem är då den evige, oföränderlige Gud? Hur presenterar han sig själv? Ja, vi har en nyckelvers, tror jag, i Andra Mosebokens 34 kapitel. Där Mose befinner sig uppe på berget Sinai och har framställt en önskan till Gud om att få se Herrens härlighet. Och Herren hade svarat honom, ja, jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står på berget. Och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Och så stiger Herren ned i molnskyn. Och Mose ställde sig där nära in till honom på klippan, står det, och åkallade Herrens namn. Och i vers 6 så står det att Herren gick förbi Mose där han stod och utropade Herren. Herren, det vill säga den evige, en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet. Stor i mildhet och trofasthet. Och Mose böjde sig med hast ned mot jorden och tillbad. Dessa Guds egenskaper är sedan bestämmande för allt vad Gud gör med denna nation, med detta sitt folk under historiens gång. Ja, det kom nästan att utgöra deras trosbekännelse, att det är en sådan Gud som vi tror på, en sådan Gud som vi tillbeder. Gud förändras inte, trots att hans folk många gånger svek honom och svek det förbund som Gud hade ingått med det här folket. Deras trolöshet kunde aldrig göra Guds trofasthet om intet. Naturligtvis fick de uppbära konsekvenserna av sin olydnad, men de löften som Gud hade givit och som var förenade med förbundet, de kunde Israels olydnad inte ändra på. I 5 Mosebok kapitel 7 läser vi. I vers 7 säger Herren att han har utvalt detta folk till sitt egendomsfolk. Inte därför att ni var större än alla andra folk. Inte därför var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er. För ni är ju faktiskt mindre än alla andra folk. Utan därför att Herren älskade er och ville hålla den ed, det löfte som han hade svurit era fäder. Därför förde han er ut ur Egypten med stark hand och förlossade dig ur träldomens land. Vers 9. Så ska du nu veta att Herren din Gud är den rätte guden och den trofaste guden som håller förbund och bevarar nåd in till tusenden när man älskar honom och håller hans bud. Den rätte guden, den trofaste guden. Han utvalde det här folket för att på dem och genom dem bevisa sin trofasthet. Och det är också sant om församlingen, Guds folk i vår tid. Gud har utvalt oss för att genom oss och på oss bevisa att han är en trofast Gud. Att han håller sina löften. Ingenting kunde förändra Guds eviga rådslut. Och i det rådslutet ingick också din och min frälsning. Guds underbara frälsningsplan. Som i sig själv är ett uttryck för Guds kärlek och Guds trofasthet. Och när Israel ändå oupphörligen förbröt sig mot förbundet med Gud, så var Gud ändå trogen sin del av förbundet. Och handlade med sitt folk på det sätt som han redan också hade varnat dem att han måste göra om de är olydiga. Fångenskapen blev ett faktum. Men Gud hade sagt 70 år. Och Gud höll vad han hade lovat. Och efter de 70 åren kommer de tillbaka till landet. Och när man på 440-talet före Kristus var församlade i Jerusalem igen till en stor faste bot och bönedag, så ger leviterna i en lång bön uttryck för sin beundran av Guds barmhärtighet, av Guds trohet och nåd emot detta folk under deras historia. Det är en gripande och intressant bön du finner in i Nehemjas 9:e kapitel. Jag vill bara lyfta fram några saker som de tar fasta på när de framhåller att Gud har varit trofast mot dem som nation. Man börjar prisa honom för förbundet med Abraham som Gud slöt en gång på 2000-talet före Kristus. Du höll detta förbund. Du gav honom det land som du hade lovat honom. Du uppfyllde dina ord, står det i vers 8. Ty du är rättfärdig. Och du såg till våra fäders betryck i Egypten. Du hörde deras rop och du förde dem ut och du gjorde dig ett namn. Och så står det lite grann, man påminner sig om Guds trofasthet under ökenvandringen. Hur du ledde dem om dagen med en molnstod, om natten med en eldstod. Hur du steg ned till dem på berget, vers 13, och gav dem rättfärdiga, riktiga och goda lagar. Och hur du gav dem, vers 15, bröd från himlen och vatten ur klippan. Hur du försörjde dem, trots, som det står i vers 16, att de var hårdnackade och inte ville höra eller tänka på dig. Utan ville återvända till och med till Egypten. Men står det, du är en förlåtande Gud. En nådig, barmhärtig och långmodig Gud. En Gud stor i mildhet. Så du övergav dem ändå inte. Fastän de till och med gjorde sig en gjuten guldkalv och utropade den en kalv till sin Gud. Så står det i vers 19, så övergav du dem likväl inte i öknen. Efter din stora barmhärtighet. Så var molnstoden ändå där om dagen. Och eldstoden ändå där om natten. Vers 20. Din gode ande sände du att undervisa dem. Och manna förvägrade du inte deras mun. Trots deras olydnad. I 40 år försörjde du dem i öknen. Så att ingenting fattades dem. Deras kläder blev inte utslitna. Och deras fötter svullnade inte. Och sen gav du dem riken och folk, hela Kanans underbara land. allt vad de behövde. Men, står det, trots detta så övergav de dig, vers 26. Kastade din lag bakom sin rygg och dräpte dina profeter. Och trots allt detta så fortsatte du att sända dina profeter för att varna dem, vers 29, och omvända dem tillbaka till dig. Vers 30, du hade fördrag med dem i många år. Ja, i 800 år, noggrant räknat. Det kan vi inte klaga på. 800 år från det att man hade kommit in i landet till att fångenskapen kom. Hade Gud fördrag med detta gensträviga folk? Ett uttryck för Guds trofasthet. Många år har Gud också haft fördrag med dig och mig. I din stora barmhärtighet ville du inte alldeles göra ände på dem, inte ens genom fångenskapen, utan nu är vi tillbaka efter fångenskapen, och här är vi. Och nu konstaterar man i vers 33 att i allt vad du har gjort har du varit rättfärdig och du har visat dig trofast, men vi har varit trolösa. Så hela denna bön bejublar och hyllar man Gud för hans trofasthet. Och så önskar jag att vi kunde se tillbaka på åtminstone det år som har gått och säga till varandra, Gud har varit trofast ännu ett år av våra liv. Här sitter vi, här är vi ännu en dag i Guds hus. Ännu ett år har gått av våra liv. Och vi måste konstatera, Gud har varit trofast mot oss. Han har varit trogen, han har inte svikit oss det här året heller. Och julen har vi just firat. Och egentligen så är det en enda stor manifestation, julens budskap, av Guds trofasthet. Den sedan syndafallets dag utlovade frälsaren har faktiskt blivit född in i historien. Gud har hållit sina löften. Genom hela gamla testamentet historia så fortsatte han att framhålla löftet om en kommande frälsare. Och så kom denna julnatt i Betlehem. Då änglarna kunde säga till hedarna, se, jag bådar er en stor glädje. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Gud är alltså trofast. Han har stått fast vid sina löften och han har gett en frälsare till oss som han hade lovat. Maria såg det och vi kan läsa hennes lovsång i Lukas 1. När hon prisar Gud för att han nu har sett till sitt folk och tänkt på löftet redan till Abraham. Zakarias, Johannes döparens far, såg det. Också i hans lovsång så jublar han över Guds trofasthet mot sina löften långt tillbaka i tiden. Det ligger en oerhörd tröst i att Gud är en trofast Gud, en oföränderlig Gud. För om Gud vore föränderlig, som vi människor är föränderliga, så skulle vi leva i en total ovisshet om utgången av vår frälsning. Vi skulle inte riktigt kunna veta hur det skulle gå, hur det ska bli imorgon, hur det ska bli nästa år. För tänk om Gud ändrar sig. Tänk om Gud kommer på andra idéer, så att säga. Men sådan är inte Gud. Han är densamme. Sådan du har lärt känna honom under ditt liv hittills, så kommer han att fortsätta att vara. Jag brukar tänka så när jag kommer i den här oron som vi som människor så lätt drabbas av. Tänka tillbaka på mitt liv och se, Roland, har Gud svikit dig förut? Brukar han svika dig? Nej, det brukar han ju inte. Varför skulle han svika dig nu då? Nej, varför skulle han göra det? Eftersom Gud är den Gud som han är, så är vår förtröstan på honom alltså väl befogad. Den är väl grundad. Det hänger inte på styrkan i din och min tro, utan det hänger på honom som vi tror på styrkan i honom, på hans karaktär, på hans väsen. Om vår tro också är aldrig så svag, så vet vi att han är densamme, han som vi tror på. Och därför så heter det att den som tror på honom med aldrig så svag tro ska inte komma på skam, ska inte behöva skämmas eller ångra sig eller känna sig sviken eller bedragen, utan den tro vi har på Gud, den ska befinnas vara värdig. Ja, om en bergen vika bort och höjderna vackla, vilket ju knappast är troligt att de skulle göra. Men om det också skulle ske, detta osannolika, så skall min nåd inte vika från dig, inte vika från dig, inte vika från dig, säger Herren. Och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig, säger Herren din förbarmare. Därför kan också Nya Testamentet försäkra oss om att han som i oss har börjat ett gott verk, han ska också fullborda det. Det är alltså Guds verk. Hela helgelseprocessen kan vi överlåta tryggt åt honom. Det är på grund av Guds trofasthet som vi kan vila i vår frälsning. Den ska fullbordas. Vi är inte frälsta på prov, mina vänner, för att Gud ska liksom kolla in om vi kan ha fint bordsskick nog att vara värdiga himlen en gång. Han har börjat ett gott verk i oss och han tänker faktiskt fortsätta. Så står det. In till Jesu Kristi dag ska han hålla på. Och han ska sätta en ära i att bli färdig med oss. Han är inte färdig än. Men han jobbar med oss. Och en dag ska han ställa oss fram oklanderliga, utan fläck och skrynka inför sig själv. I fröjd till och med. Det är på grund av Guds trofasthet som vi kan vara trygga i vår frälsning. Gud har börjat ett fantastiskt nådens verk i dig och mig. Och han har beslutat sig för att fullborda det. Ja, Gud har lovat att vara verksam i hela våra liv. Och därför avslutar Paulus första Thessalonikerbrevet med orden: må han som är fridens Gud bevara, ja, helga er helt igenom. Och må er ande och er själ och er kropp bevaras hela och ostraffliga, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus kommer. Hur ska det vara möjligt? Jo, säger Paulus, trofast är han som kallar er. Han ska åstadkomma det. Han ska åstadkomma det. Gud är också trofast i frestelsen och prövningens stund. Första Korinthierbrevet 10:13. När han låter frestelsen komma, står det, så är han trofast och ska inte tillåta att den blir över din förmåga. Utan ska också bereda en utväg ur prövningen, en väg som du kan finna igenom den, så att du kan härda ut. Gud är alltså uppmärksam på alla omständigheterna i våra liv. Han vet om hur vi har det. Och han är där med sin trofasthet för att stödja oss. Är det då så underligt att Bibelns människor ständigt har funnit anledning att prisa Gud för hans trofasthet? Och ibland så ser vi det i våra vardagliga liv, i detaljer i vardagen, eller hur? Vi skulle kunna vittna om det många här idag. Och jag läste ett sammanhang i första Mosebok 24 som jag tycker är, ja, det är så fint. Det handlar ju om Abrahams tjänare som Abraham skickar tillbaka till sitt land och till sitt folk för att han åt Isak ska hämta en hustru. Så Abraham skickar tillbaka honom och säger att jag vill att du kommer tillbaka med en hustru åt min son Isak. Hon ska vara av min släkt. Och tjänaren får ta denna långa resa utan att riktigt veta var han ska hamna. Och han kände ju inte Abrahams släkt. Och det var inte så lätt att finna någon som skulle kunna tänkas följa med honom och bli hustru åt Isak, som hon aldrig hade sett. Ja, men Guds ängel ska vara med dig, säger Abraham. Ja, men om hon inte vill följa med då? Ja, då slipper hon. Då är du befriad från denna ed som jag har tagit av dig. Men tjänaren ger sig alltså iväg med 10 kameler och ett helt sällskap och kommer tillbaka till Abrahams gamla land och släkt och folk. Och han förstår inte hur detta ska gå. Men så beder han till Gud när han kommer fram till en vattenkälla vid ett ställe, en brunn. Och det lider mot aftonen. Han har lägrat sig där med sina kameler. Och han ber till Gud att må det vara så, Herre. att när nu kvinnorna kommer hit för att hämta vatten i brunnen, att den kvinna som jag ber om vatten, att hon också inte bara ska vara villig att ge mig vatten, utan också säga, ja, jag ska vattna både dig och alla dina kameler. Det var liksom ett litet test, ett litet tecken som Abrahams tjänare utmanade Gud att ge. Och vet du, han har inte ens hunnit sluta bedja denna bön, står det. Så kommer där Rebecka med vattenkrukan på axeln för att hämta hem vatten ifrån brunnen. Och tjänaren går fram till Rebecka och har hämtat upp vatten ur brunnen och frågar om han kan få lite att dricka. Och hon bjuder honom villigt och hon tillägger, jag kan också vattna dina 10 kameler. Och flickan springer fram och tillbaka med sin vattenkruka och ger vatten åt alla de 10 kamelerna. Och det är ganska mycket det, som ni vet, det kameler är ganska törstiga av sig ibland. Och det var alltså ett tecken på, för Abrahams tjänare, är det hon? Det måste vara hon. Gud hörde alltså min bön och Gud visste om mitt bryderi att hitta en rätt kvinna till Isak. Och han frågar henne om hon är släktförhållande och finner alltså att hon är släkt med Abraham. Att hon är Abrahams brorsons dotter egentligen, Rebecka. Och så blir det ju hon så småningom, som ni vet. Och då säger Abrahams tjänare så här i vers 27. Lovad vare Herren, min herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min herre. Han såg det som ett tecken på Guds trofasthet. Att Gud hade gett honom, eller bekänt sig till detta lilla tecken i vardagen. Så att han kunde komma tillbaka med en hustru åt Isak. Så där småaktig, om man kan uttrycka det så. Så där detaljer kan Gud använda i våra liv. Och jag har upplevt det själv ibland. Och tagit det som tecken på Guds trofasthet. Hinner jag berätta? Min första resa till Indien, Nepal, var fruktansvärt lång. Jag förstår inte att ni släppte iväg mig så länge. Men 8 veckor, det var en 10-12 år sedan nu. Mycket oförståndigt. Så att när de här första veckorna gick väl an, men när det hade gått en månad och man visste att man hade en månad kvar, då var det ganska tufft. Och den sista veckan var helt odräglig alltså. Och jag visste att jag skulle resa från New Delhi över Moskva ett visst datum, men jag var nere i Bangladesh och jag visste att också därifrån kunde man flyga över Moskva och hem. Men det gällde då att få biljetten ändrad och ryssarna är ganska svåra att ha att göra med i det avseendet. Och jag gick in på kontoret där nere i Dhaka och sa, skulle jag kunna få min biljett ändrad att flyga härifrån? Det skulle göra att jag kom hem några dagar tidigare. Och det hade betytt så otroligt mycket för mig just då. Och jag var så nere alltså. Jag tänkte, hur ska det här gå? Och jag bad till Gud att han skulle beveka de här ryssarna som skulle förstå att jag faktiskt behövde komma hem till min fru och mina barn och alltihop. Och då var det så här att den där sista kvällen innan jag skulle få reda på om det gick att flyga nästa dag ifrån Dhaka, så var jag naturligtvis väldigt nervös och jag bad till Gud. Och när vi satt där vid i missionärsbostaden och åt vår kvällsmåltid, så slog det mig att den mat vi då åt var precis den rätt, någon slags friterad grönka som jag inte vet vad den heter och som jag inte hade ätit på hela tiden. Men första kvällen vi hade kommit till Asien och landat just i Dhaka, Bangladesh, hade vi fått den maten. Just i det hemmet, just vid det bordet, just där jag satt. Och under hela de 2 månaderna som jag har varit där, så hade jag aldrig ätit den maten. Någon gång. Men nu tillbaka i samma hem vid samma bord och samma kvällsmåltid, där var samma rätt igen. Och jag, i mitt barnsliga förhållande till Gud, tog det som en liten garanti på att aha, Gud vet om hur jag har det. Gud vet om hur jag känner det. Det är precis som första gången det var välkommen hit till Asien. Och nu sa Gud, här är sista måltiden, goodbye. Och nästa dag tog jag in på Aeroflots kontor i Dhaka och sa, de sa, det är inga problem, du kan flyga idag 1. Tack gode Gud. För din omsorg och din trofasthet. Och sådana där vardagliga saker är så fint att ta fasta på. Och vi kan se tecken på Guds omsorg i våra liv. Ibland lite humoristiskt till och med. Att Gud kan till och med leka med lite maträtter och sånt. För att påminna oss om att han vet hur vi har det. Guds trofasthet är bevisad i att han hör när vi ber. Och när Mose efter 40 år med folket i öknen tecknar för oss sin avskedssång, så skriver han i 5:e Moseboks det 32:a kapitlet. 5:e Moseboks 32:a kapitlet. Bland det sista Mose säger: Herrens namn vill jag förkunna. Ja, giv ära åt vår Gud. Vår klippa ostraffliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. En trofast Gud utan svek. Och i psalmisten, i psalmernas bok, så uppmanas vi ofta att prisa Gud för hans trofasthet. Till och med hedningarna, står det i psalm 117, den kortaste psalmen, 2 verser bara. Lova Herren alla hedningar, prisa honom alla folk, ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens trofasthet varar i evighet. Halleluja, står det. Du förstår, det nämligen så att varje morgon som solen går upp, så är det ett ytterligare bevis för Guds trofasthet. Varje dag som vi kan sätta oss ned vid ett dukat bord och äta, så är det ett ytterligare bevis för Guds nåd och trofasthet emot människors barn. Och det säger Paulus när han kommer till Ikonium, Lystra och Derbe, att den Gud han tjänar är himmelens och jordens skapare, och ni vet vem han är, säger han, för han har också bevisat er välgärningar genom att han har givit er regn och fruktbara tider, så att ni har kunnat få mat att glädja er med. Det är den guden vi predikar, den trofaste guden som slöt ett förbund med Noa efter syndafloden och sa: hädan efter ska aldrig det upphöra, aldrig bli någon rubbning mer mellan de olika årstiderna, utan det ska bli skördetider, det ska bli såningstider och skördetider, det ska bli sommar och vinter, höst och vår, dag och natt. Så hela denna ordning i vilken vi lever och vilken vi som människosläkt är så fullständigt är beroende av, vilka vi än är på den här jorden, är en demonstration av Guds trofasthet och nåd, fast vi inte tänker på det, fast vi inte står upp och prisar honom för det, utan tar det så som vore det en given sak. Men vi som Guds folk skulle förstå, om nu också inte hedningarna gör det, att tacka den evige guden för att han är trofast och för att vi får vara här än en gång. I honom är det som vi lever och rör oss och är till, som vi andas och existerar. Det är ett uttryck för Guds trofasthet. Ja, det står i en psalm att Gud är klädd i trofasthet. Han är klädd i trofasthet, som vore det någonting som kännetecknade hela Guds väsen. Ändå kan det vara så att du just nu går igenom mörka passager i livet, så att det är svårt att tolka och se Guds trofasthet. Men det stora är att han ändå är densamme. Han är densamme oavsett växlingarna i ditt och mitt liv. Därför är Gud värd att fruktas och förtröstas på, även under livets mörka förhållande. Som profeten Jesaja säger i det 50:e kapitlet: vem är bland er som fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, så förtröstar han ändå på Herrens namn och stödjer sig vid sin Gud. Gör det ändå. Gör det ändå. Även om du idag inte ser någon ljusning, luta dig på Gud ändå. Gör det ändå. Du vet, profeten Jeremia, han har upplevt mörkret mer än någon av oss, tror jag kan säga. Han upplevde hur hela hans själsliv kom i ett kompakt mörker på grund av Jerusalems förstöring. Och han själv upplevde sig totalt övergiven av Gud. Eller har du känt det så här som han uttrycker det i Klagovisorna 3? I mörker har Gud lagt mig ned, så som en länge sedan död. Han har kringmurat mig så att jag ej kommer ut. Hur jag än klagar och ropar, tillstoppar Gud öronen för mig. Han hör inte min bön. Med huggen sten har han murat för mina vägar. Mina stigar har han gjort svåra. Jag blev ett låtlöje för hela folket, en visa för dem hela dagen. Du förkastade min själ, Gud. Du tog bort min frid. Jag visste ej mer vad lycka var. Jag sa, det är ute med min livskraft och med mitt hopp till Herren. Så totalt nere var Jeremia, en gudsman. Så totalt slut var han. Han trodde Gud hade övergivit honom helt. Han hade gett upp. Men så vände klagovisna plötsligt i vers 21. Han kommer på någonting. Men detta vill jag besinna, och därför ska jag ändå hoppas. Herrens nåd är det ju inte slut med. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. För det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Ja, visst ja, är det liksom Jeremia kommer på. Den är ju kvar. Den är ju var morgon ny. Vart år som kommer så står Guds trofasthet där på tröskeln och säger, välkommen in i ett nytt år. Här är min barmhärtighet och väntar på dig. Här är min nåd och min barmhärtighet och min kärlek och min trofasthet beredd att ta emot dig ännu en omgång. Kom an nu, du behöver inte vara rädd. Han är redan där, 1990. Så till sist, vad borde då vårt gensvar vara till en sådan Gud? Jo, att också naturligtvis våra liv kännetecknades av trohet och trofasthet. Hur ska människor lära känna en trofast Gud om inte genom vår trohet mot varandra? Det gamla J1-löftet, juniorlöftet, om att vara trogen Gud och kamraterna är faktiskt inte så tokigt. Det är mer aktuellt än någonsin faktiskt. Nu i en tid då så många är upptagna med att förverkliga sig själva, upptagna med sitt eget och sig själva, och då man så ogärna vill ha sin trohet till Gud satt under prövning. Men det är i de små vardagliga detaljerna som vår trohet ändå måste prövas, mina vänner. Hur vi förvaltar våra pengar under det år som kommer. Hur vi förvaltar vår tid. Hur vi håller våra löften till medmänniskor. Hur vi håller förtroende som vi har fått. Den som går med förtal, han förråder din hemlighet. Men den som har ett trofast hjärta, han döljer vad han får veta. Till exempel, din trohet i det lilla har med hela din framtid att göra. Med vad Gud finner för gott att anförtro åt dig och mig och oss som församling. Han söker trohet för att kunna investera mer av sitt förtroende i oss. Vi måste kunna bevisa vår lojalitet mot Gud. Jesus sa, den som är trogen i det lilla, i att sköta sin söndagsskolklass, i att städa kyrkan, i att tjäna som sångare, eller vad det nu är för uppgift du har, jobba på second hand. Den som är trogen i det lilla, han är också trogen i det som är större. Men den som är ohederlig i det lilla, den som slarvar med det lilla förtroende som Gud har gett dig, hur skulle han våga ge dig ett större förtroende? Det står om kung David att han vandrade inför Gud i trohet. Men det står om hans son Salomo att hans hjärta avföll till andra gudar, så att hans hjärta inte längre förblev hängivet Herren så som hans fader Davids hjärta hade varit. Hur är det med ditt och mitt hjärta? Är det kännetecknat av den här troheten mot Gud, mot Guds verk, mot församlingen? Att det faktiskt gäller i ur och skur och inte bara när jag känner för det. Du ser, troheten avslöjar vår innersta karaktär. Och Gud vill att vi ska utvecklas till pålitliga, trofasta människor, honom lika. Och anden kommer vår svaghet till hjälp. För som Östen läste inledningsvis, så är faktiskt en av andens frukter just trofasthet. Var trogen honom idag. Var trogen honom imorgon. Var trogen honom under 1990. Ja, säger Jesus, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets segerkrans. Inte som en belöning, men som en bekräftelse på att du har del i Jesus seger. Därför att du var trogen så som han var trogen. Efter döden delar vi i allt Jesus seger och hans eviga uppståndelseliv. Mina vänner, Gud är faktiskt trofast. Och därför så är han också värd att vi är trogna honom. Att vi kännetecknas av trohet i vårt sätt att leva och vara som människor och som församling. Må vi bedja om det denna stund. Käre gode Gud, förlåt oss när vi har brustit i trohet mot dig. Förlåt oss, Herre. Men tack att vi får komma tillbaka denna sista dagen av året och påminna oss om att du är en trofast Gud. Du inte har svikit oss det här året heller. Och du kommer inte att göra det. Gode Gud, gläd oss över denna underbara sanning. Du är trofast. Halleluja, lovat vare ditt heliga, härliga namn. Var med oss det år som ligger framför, Herre. Hjälp oss att troget tjäna dig i smått och i stort, Herre. Vad helst du anförtror åt oss, hjälp oss att vara trogna. Det är för att du är värd vår trohet, Herre. Det är för att du har varit trogen mot oss. I Jesu namn. Amen.